Radioplay. Lars Vilks är konstnären som tvingats vänja sig vid konstant livvaktsskydd. Men kanske kan han vara lugn ändå, för vissa som är ute efter honom är mest farliga för sig själva. Som bröderna som höll på att brinna upp och lämnade drivor av spår efter sig. I Radioplays postmodernistiska ateljé sitter en ständigt skrietplågad Mattias Bergman och en Mona Lisa-leende Andreas Utterström.
Det finns konstnärer som harvar på år efter år utan att väcka särskilt mycket känslor. De gör skulpturer som hamnar utanför kommunhus eller väggmålningar på högstadieskolor med portionssnus i taket. Men så finns det andra som tycks drivas av, eller i alla fall inte skygga för, att reta upp folk. Lars Vilks är en av dem. Redan i mitten av 70-talet började han jobba med skulptur på konceptuell grund, som Nationalencyklopedin beskriver det. Andreas, kan inte du förklara lite grann vad skulptur på konceptuell grund är?
Nej, det kan jag nog inte riktigt. Men det är ju någonting annat än att det bara ska vara någonting fint för kulturtanten att titta på.
Ja, det är inte tjurar som ser ut som tjurar. Det är mer ved som inte ser ut som någonting.
Ja, men ändå ganska rolig tanke bakom. Och det är ibland, i alla fall, när det gäller Lars Vilks. Men det kommer vi till alldeles snart.
Två av Vilks mest kända och omstridda verk är drivvedskonstruktionen Nimis och stenskulpturen Arx. Det uttalas så, va?
Jag tror det, eller ARX möjligen.
Jag vet inte.
Hur tar vi reda på det?
Det är väl ett konstprojekt bara det. Alltså,
Arx.
Ja. Vi kommer inte bli hängda för det. Det är två gigantiska verk som resulterat i domstolsprocesser. Vilks har nämligen uppfört dem i naturreservat i Skåne. Han skulle alltså själv ha kunnat bli en misslyckad brottsling. Men Vilks hävdar att den 6 meter höga skulpturen Arx i själva verket är en bok. Formellt utgiven av hans förlag Nya Doxa i Nora.
Jajamän, min gamla hemstad, såklart.
Ja, men du har ju inte skrivit någon bok på det förlaget.
Icke.
Nej. Och frågan om intrång i naturreservatet har blivit riktigt krånglig. Ett annat av Vilks konstprojekt är skapandet av Ladonia, som har utropats till en självständig stat med en storlek på 1 kvadratkilometer.
Tycker jag faktiskt att det här är ganska roligt konstprojekt.
Ja.
Med tanke på, alltså det här går jag igång på mycket mer än rysk konstnär leker hund och biter besökarna i benet.
Jag kan ändå tycka att det är roligt att vara öppen för det här. Det är så lätt att man blir så här, ja... Man fattar ju inte vad det är. Det är inte konst. Det är ju så otroligt fånig diskussion. Det väcker ju känslor, det här.
Ja, och väldigt roligt att säga att bara, det här är en bok. Den är faktiskt formellt utgiven. Så nu kan ni liksom inte säga att det ska rivas, för det är ett litterärt verk.
Det är kreativt.
Ja, det tycker jag också. Kreativt.
Men för den stora allmänheten blir Lars Vilks ett namn som man lägger på minnet först 2007. Då publicerar tidningen Närkes Allahanda teckningar av Lars Vilks där profeten Muhammed framställs som en rondellhund. Eftersom Muhammed, enligt en tolkning av islam, inte får avbildas, så ser vissa radikala muslimer teckningarna som en oförlåtlig skymf mot deras religion. Det här blir starten på en kaotisk tid för Vilks. Hans bostad vandaliseras och han utsätts för mordsförsök. En al-Qaida-ledare sätter ett pris på Vilks huvud. Och senare får han också konstant livvaktsskydd av Säpo. Vilket han vill ha än idag.
Jag tror det, och det finns också ganska hårresande bilder på Google när han håller en föreläsning i Köpenhamn, tror jag. När det står alltså 2 meter från honom står en polis med ett jättestort automatvapen. Mm. Och jag vet en kompis till mig som plåtade honom för ganska länge sedan. Då hade han ju livvaktsskydd så att hon fick anmäla sig och liksom visa lägg innan hon fick åka in till huset och sådär.
De där teckningarna har idkat ett högt pris för Vilks, får man säga. Han är Sveriges Saviano, du vet, Gomorra-mannen.
Verkligen.
Ja.
Verkligen.
Och en debatt om själva konstverken som Vilks också har gjort, de drar också igång här. Vissa tycker att Lars Vilks borde ha vetat bättre än att rita av Muhammed. De stör sig på att det krävs skattemedel för att skydda en konstnär som egentligen borde skylla sig själv. Andra menar att konstnärer måste få tänja på gränserna i ett demokratiskt samhälle och att alla hot är oacceptabla. Men varför gör då Lars Vilks egentligen såna här saker? I en intervju i tidningen King får han av den dåvarande frilansjournalisten Andreas Utterström frågan om han ser på sig själv som en provokatör, och han svarar:
På ett sätt gör jag det, för den som arbetar med gränsöverskridande konst blir automatiskt en provokatör. Däremot har jag ingen roll som provokatör utanför den ramen.
Lars Vilks låter sig inte tystas eller skrämmas. I tidningarna ställer han upp på bild hemma i sovrummet och visar upp en yxa. Och här blir det ju... Alltså han är ju inte den som väjer för medierna.
Dessutom har han ju något av en galen blick, så att de här bilderna är ju helt absurda.
Ja. Och han har också en skånsk dialekt som liksom adderar på hans...
Den är ju oförlåtande. Ja. Alltså mot omgivningen, det har ingenting med honom att göra. Men han, som sagt, han viker inte ner sig, den här.
Nej, han gör ju inte det.
Alltså det finns sådana skriftliga och alltså, sms och allt möjligt hot. Jag har ju en stor, stor samling av det, va. Och i början så tar man det förfärligt allvar. Så man förstår ju att så länge man får in saker och ting i maskinen så händer ingenting.
Den här yxan har Vilks vid sitt nattduksbord för att kunna försvara sig mot inkräktare. Och om det här säger han i Andreas intervju.
Jag tycker hela historien om dödshot och bevakning visar hur vårt samhälle fungerar och ställer viktiga frågor om demokrati och yttrandefrihet på sin spets. Men hade jag haft familj och barn som hamnat i skottgluggen hade jag kanske resonerat annorlunda. Nu är det bara jag som drabbas och det kan jag ta. I don't look back.
Mm. Han har ju sinne för citat, men han har ju också tänkt igenom det här.
Ja, men det är det jag menar. Det är därför jag kan verkligen respektera honom, för att jag tycker att det stämmer det han säger. Så kan man tycka att det är dålig konst och effektsökeri och allt möjligt, men det ställer ju frågor om yttrandefrihet och demokrati på sin spets. Man kan ju inte säga något annat.
Absolut.
Sen tror inte jag att det kanske var så han hade tänkt, men det har ju blivit så.
Nej, precis. Nerikes Allehanda är ju inte de första som publicerar de här rondellhundar. Eller teckningar av Mohammed.
Nej, Jyllands Posten gör ju det 2005.
Ja. Ja, så när Vilks gör det här i Nerikes Allehanda så vet han ju vad effekten kan bli.
Ja, och grejen är ju att Nerikes Allehanda, det här är ju lite meta-grej då. Nerikes Allehanda publicerar ju bilderna apropå att Vilks inte har fått ställa ut de här teckningarna på ett galleri. Och det är en debatt om huruvida folk är för fega och konstnärer måste få tänka hur de vill och liksom visa upp vad de vill. Och då, apropå detta, publicerar Nerikes Allehanda bilderna. Mm. Så att det är riktigt snurrigt och sen rullas allt där upp.
Ja, det är helt enkelt komplicerat som vi brukar säga.
Yes.
Men låt oss hoppa fram lite grann i tiden till den 14 maj 2010. Det har då gått 3 år sedan Nerikes Allehanda publicerade de här famösa teckningarna. Lars Vilks lever fortfarande under dödshot. Han bor ensam i ett ensligt beläget hus i Skåne med sin yxa. Men den här dagen åker han iväg och övernattar på ett annat håll. Och det är ju väldigt tur för honom, ska vi snart komma till.
Verkligen.
För dagen efter, på förmiddagen den 15 maj, så ringer Vilks mobiltelefon. Det är en bekant till honom som har sett brandskador på hans hus. Vilks ringer polisen och åker hem. När han kommer fram upptäcker han att det har brunnit inne i huset, men att branden har slocknat av sig själv. 2 fönsterrutor i köket är krossade och en gardin har brunnit. Men den har tursamt ramlat ner i vasken och slocknat av sig själv. Ett brott såklart. Frågan är nu vem som har begått det. Eftersom Vilks teckningar av profeten Muhammed har väckt så starka reaktioner i hela världen, så finns det många som skulle ha motiv att tända på. Men att lösa det här brottet visar sig inte vara särskilt svårt. Gärningsmännen, som är 2 bröder, de har nämligen lämnat sällsynt många spår efter sig. Kan faktiskt vara något av rekord här i misslyckade brott. Vilka är de här bröderna? Ja, de bor bägge i Skåne. Storebror är 21 år gammal och lillebror 19. Båda är muslimer och utredningen visar att i varje fall storebror är mycket upprörd över att Lars Vilks har tecknat profeten Muhammed som rondellhund. Och nu vill han hämnas. När och hur de 2 bröderna tar sig ut till Vilks bostad är oklart, eftersom ingen av dem är särskilt samarbetsvillig, varken under förundersökningen eller under rättegångarna. Men att de har varit på platsen råder det inga tvivel om. Bröderna, de krossar en köksruta, sprutar in bensin och tänder på gardinen. Branden sprider sig till köksskåp, vägg och tak. Men sen är det något som går fel. Kanske begår bröderna ett misstag, kanske är de bara nervösa. För själva blir de brännskadade och tvingas hastigt lämna platsen. När polisen gör sin tekniska undersökning på platsen så blir det en sällsynt fullträff. Kriminalteknikerna hittar nämligen
en svart jacka som kan knytas till lillebror.
Körkort, medlemskort från Islamiska föreningen, medlemskort från gymmet Fitness 24 och ett bankkort från Swedbank som alla tillhör lillebror.
En jacka som kan knytas till storebror.
Ett exemplar av Koranen. Ett noteringshäfte från Markaryds Sparbank. Vem använder noteringshäfte vid den här tiden?
Ja, storebror gör det i alla fall.
En kallelse till folktandvården. Tre stycken nycklar, varav en till bostaden där bröderna bor tillsammans med sin mamma. Och ett bankkort från Swedbank. Och allt det här kan alltså knytas till storebrodern.
Bevisläget är gott då, kan man säga.
De här kriminalteknikerna måste ju ha skrattat.
Ja, för det här är, när ibland när jag ska förklara vad den här podden är för någonting, då brukar jag säga att den handlar om så som brottslighet ser ut på riktigt. Till exempel att folk glömmer ID-kort på brottsplatsen. Jag tror att det här är det första gången vi faktiskt har haft ett exempel på det i ja, säsong 6.
Och med det å andra sidan i kubik.
Verkligen.
Eftersom det inte bara är, det knyts inte bara till dem och till deras att de har gjort det ihop. Det knyts ju också till deras åsikter. De har till och med Koranen med sig när de ska bränna ner Vilks hus.
Exakt, folk har ju torskat på hårstrån och snuspriller och lite blod och allt möjligt. Här är det liksom medlemskort och körkort och bankkort och hemnyckel och hela köret.
Ja, vad var det du sa? Ett positivt spaningsläge?
Ja, får man säga.
Polisen hittar också två PET-flaskor med motorbensin. Och i lillebrors jacka finns det också en fungerande tändare. Till saken hör också att lillebror just brandnatten den 15 maj uppsöker sjukhuset i Helsingborg med en svår brännskada. Personalen på akuten klipper upp hans byxor för att kunna kyla ner benet och känner då en stark lukt av bensin. Storebror har också lindriga skador på handen. Polisen kan genast gripa bröderna. När de söker igenom storebrors rum upptäcker de att hans dator är inloggad på ett islamistiskt forum på nätet. En annan flik i webbläsaren visar en artikel där Helsingborgs Dagblad skrivit om en brandbomb mot Lars Vilks.
Klassisk gärningsmannagrej, läsa om sin egna brott.
Ja, det är det, va?
Ja.
Det är den lilla narcissismen i brottsligheten.
Precis.
Och en senare undersökning visar också att den som har använt den här datorn dessutom har gjort många sökningar om Lars Vilks. Då går vi ifrån att spaningsläget till själva bevisläget är fantastiskt.
Verkligen. Ja.
Kort sagt är det här målet ingen svår sak för Helsingborgs tingsrätt. Bevis finns det så att det räcker och blir över. Vad säger då bröderna själva? Kanske är det lika bra att erkänna och ta sina straff. Nej! Lillebror hävdar att han har fått brännskadorna efter att ha varit och grillat utanför Landskrona. Ja, vad ska man säga?
Det är ju väldigt sällan man grillar med liksom fler liter bensin, eller jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig grillat med bensin.
Det kanske är någon skånsk metod.
Ja.
Lillebror kan inte säga namnet på någon som har varit med vid den här grillningen. Vilks bostad har lillebrodern överhuvudtaget aldrig besökt, hävdar han. Möjligen har någon av dem som har varit och grillat snott hans jacka med alla sakerna och därefter åkt hem till Vilks. Storebrodern då? Ja, han förnekar också att han varit på brottsplatsen. Han hävdar att han har besökt moskén och därefter åkt hem. Men varför har hans kläder och saker då hittats utanför Lars Vilks bostad? Detta vet inte storebror, men han berättar att allt det där har stulits för flera månader sedan och att han inte sett till sina grejer sedan dess. Att Lars Vilks inte var hemma vid tidpunkten för attentatet är en slump. En av hans två bilar har stått parkerad utanför huset, så gärningsmännen har sannolikt trott att han har varit hemma. Dessutom var det ren tur att köksgardinen själv slocknade. Hade den inte gjort det, hade branden enkelt kunnat sprida sig till hela huset, visar den tekniska undersökningen. Tingsrätten dömer båda bröderna för försök till mordbrand. Det är ju ett mycket allvarligt brott.
Ja, det är det. Ja.
Lillebror får 2 års fängelse, storbror döms till 3. Detta är straff som hovrätten senare slår fast.
Ganska hårda straff, för de är så pass unga, och då säger ju lagen så att man ska ta hänsyn till deras unga ålder, någonting som är väldigt omdiskuterat nu, men juristerna har ju bara att rätta sig efter lagen och praxis. Och sen är de, vad jag kan läsa mig till i alla fall, ostraffade.
Mm.
Då brukar man försöka undvika fängelsestraff, men det här är så pass grovt så att de åker ändå på fängelse.
Mm.
En annan sak som är väldigt intressant med den här domen, då har vi alltså en av Sveriges mest hotade människor. Det är intressant då i det offentliga Sverige att tingsrätten skriver ut hans adress, och inte bara det, de har också som bilaga en bild på exakt var huset ligger.
Men det måste ju vara ett rent misstag. Han måste ju ha skyddad identitet.
Ja, eller så tycker de att det är... Nej, jag vet inte. Det är inte säkert att han har. Tänk dig hur han är. Däremot då vakter vid huset. Men det var någonting jag studsade på när jag läste att det kanske man inte borde ha skrivit ut.
Nej, det känns onödigt.
Det är lite konsumentupplysning till folk som vill göra samma sak.
Men det här att de får sådana straff måste ju också ha att göra med att de ser bilen och därmed har ett slags uppsåt.
Ja,
och om bilen inte varit hemma kunde de ju anfört att de trott att han inte var hemma och bara ville bränna huset.
Precis, och sen också att de sprutar in så pass mycket bensin och sen fjuttar på. Och det är också helt uppenbart vad motivet har varit.
Ja.
Alltså de har velat skada honom så mycket som möjligt. Usch. Och om inte jag minns fel så har han sitt sovrum på ett sånt sätt till så att han hade kunnat bli fångad av den här branden. Så att det här kunde ha gått riktigt illa.
Trots yxan.
Trots yxan.
Felix kan ju lära sig något av detta, för att jag tänker också på att bemöta motstånd med yxa, det kräver ju teknik.
Ja,
och slåss med yxa är inte det enklaste.
Nu har han beväpnade Säpo-vakter.
Jag tror att Lars Vilks har tittat på Die Hard lite för ofta.
Ja, mycket möjligt. Ja.
Lars Vilks, ja, han fortsätter dessvärre att leva farligt. 2014 döms den arbetslösa alkoholisten Colleen LaRose, mer känd som Jihad Jane, i amerikansk domstol för att planera att ta livet av honom. Året efter, 2015, är Vilks på besök i Köpenhamn för att göra ett framträdande när en terrorattack inträffar. En person skjuts ihjäl och flera skadas. Lars Vilks klarar sig, även om det är han som är den troliga måltavlan. Är det den här föreläsningen du åsyftade i början?
Jag tror att det är
finns
samma.
Ju bilder därifrån.
Ja, precis. Jag tror att det är samma. Eller om den här jag har sett bilder från är någon efter, så man är ännu högre säkerhet.
Ja. Hur länge kommer Lars Vilks att orka leva så här? Är det inte dags att ägna sig åt mindre riskfylld konst, om nu det hjälper? I Andreas Utterströms intervju som vi citerat ur tidigare, där får Lars Vilks frågan om vad som ska till för att han en dag ska tröttna på att vara kontroversiell och istället måla ofarliga akvareller av solnedgångar och tjädrar istället. Lars Vilks svar.
Det kommer aldrig att hända. Visst måste man som konstnär göra en del beställningsjobb för att få in pengar, men att inte driva egna projekt, det vore som att lägga sig ner och tänka, nu har jag gjort mitt.
Du har hört ännu ett konstnärligt avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutivproducent Jonas Lindskov, en podd för Podplay. När vi inte gör den här, Misslyckade makthavare, misslyckade affärer och Jag var där för Podplay, så kan du också lyssna på Världens bästa innehåll, en podd från vår specialistbyrå för innehåll, Commercial Content. Den meningen.
Den var rekordlång.
Prenumerera och betygsätt gärna på den här podden så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss om case som vi kan prata om i Misslyckade brott. För då blir det fler avsnitt, kan vi nästan lova. För den här säsongen bygger ju nämligen på era tips. Ni mejlar gärna till misslyckade@bplus.se.
Podplay. En del av